Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa!
Hej.
Välkommen till avsnitt 230.
Precis.
Ja.
Du, vad ska avsnitt 230 handla om då?
Ja, men du ska prata om något som du kallar för halvförhållanden. Och sen så ska vi prata om det här med att bli solovårad. Varningstecken när någon är ute efter ens pengar och inte efter kärlek. Vi har en lyssnare som för första gången i sitt liv har mer lust till sex än sin nya partner. Och det känns väldigt obehagligt för henne. Hon funderar på att lämna. Och sen så ska du och jag ställa frågor till varandra, eller snarare påståenden, så får vi se om de stämmer.
Mm.
En annan lyssnare har en partner och han dricker om helgerna. Hon vill lämna, men är rädd för vad som då händer med drickandet och hans liv.
Ja.
Och sen så ska vi prata om det här, en sån här checklista som man kan ha. Det här vill jag att min partner ska förändra, för då blir allting bra. Men där ska man se upp.
Mm. Ja.
Mycket mer.
Ja. Ja. Du, häromdagen så hade jag, satt jag i samtal med två personer som är... Den ena är inte jättenyskild, den andra är nyskild. Men de lever liksom singelliv, de har inte någon ny partner.
Mm.
Och då liksom sa de så här, jag vet inte om jag vill ha något nytt sådär förhållande. Jag skulle vilja ha ett halvförhållande.
Mm.
Att det liksom inte var sådär på... Jag vet inte, det kändes ungefär som istället för ett heltidsjobb ska man ha ett halvtidsjobb.
Ha.
Och då sa jag så här, jag kommer ihåg, det var inte så att jag sa det just bara i anknytning till det, men jag sa, vi har ju inte bott ihop, vi har ju aldrig bott ihop, vilket är ganska skönt. Ja, precis, så där skulle man vilja ha det. Ha. Ungefär som att det var ett halvförhållande.
Aha.
Men jag förstår ändå liksom att de inte riktigt hade tänkt på det, att man kunde göra på det sättet.
Nej, just det.
Eller tänkt och tänkt.
Men att, och man, menar de också med halvförhållande att det inte innebar liksom så starka löften kanske, utan att det kunde få pågå lite, eller?
Ja, det var det jag inte fattade riktigt. För först tänkte jag att det var så också. Så här, de kanske ville leva så här öppet, att man inte binder sig. Men det var snarare det här att inte ha någon in på sig hela tiden.
Ja, men då ska man vara ihop men inte bo ihop.
Ja, eller hur? Men det är jättebra ju inte ett halvt förhållande. Det är ju verkligen ett helt förhållande.
Ja, du har ju hela min kärlek. Ja, men det har du ju. Det är inte halva min kärlek.
Nej, ja, ibland.
Ja, det är ingen annan som har andra halvan i alla fall.
Nej, det får vi hoppas.
Ja, tyckte du att det lät bra? Eller tyckte de att det lät bra då?
Ja, nej, men det var det som var grejen. Att det var på något sätt som det inte hade gått upp för dem att så kunde ett förhållande vara också. Att man inte nödvändigtvis måste så här, bilda familj eller de, du vet, para ihop sig så där tätt och bo.
Precis.
Och det tror jag är så här, det man tänker inte på det, utan nej. Det är den bilden man har. Och det är det man kommer ifrån också.
Det man kommer ifrån. Och även de som lever ihop och tycker att det är nötigt att leva ihop kanske inte heller alltid tänker på. Vi skulle kunna vara ihop, vi älskar varandra, men vi måste inte bo ihop.
Nej. Men det är ju det kanske är svårare också att bara säga, du vet vad, vi flyttar isär. Men, ja.
Jo, men alternativet ibland är kanske skiljas.
Ja.
Så att då finns det också ett halvt steg bort. Så det är något...
Absolut.
Du, har du en helt annan sak? Har du blivit sol och vårad någon gång?
Nej.
Alltså
nej.
Att någon låtsas att det här handlar om kärlek, men egentligen handlar det om att de vill åt dina pengar liksom.
Nej, det har jag inte blivit.
Nej.
Har du blivit det?
Nej. Det skulle sitta långt inne för min del, kan jag säga. Men det förekommer ju.
Ja, ja.
Det förekommer ju. Jag läste i någon av dagstidningarna någon som skrev i en frågespalt som hade blivit väldigt lurad.
Ja.
Där det visade sig att personen bara ville åt hennes pengar.
Ja.
Och ja. Vad säger?
Nej, men jag tänker på en sak. För vi har fått en del mejl och brev där man känner att man snuddar vid det där.
Ja.
Att man liksom en oftast män... konstigt nog, men jag känner till fall med kvinnor också, som inleder ett förhållande och i förhållandet visst, man, så här, det handlar om kärlek och det är inte så att de lurar på pengar, men de förutsätter att man ska dela på allting, att det ska fixas lägenheter, att det ska fixas liksom ja.
I kärlekens namn,
ja,
är det inte så man gör när man tycker om varandra?
Ja.
Man blandar ihop kärlek liksom med pengar, kanske då medvetet.
Ja, och man får en känsla av att det där nästan är en slags metod för att klara av livet. För att säga, ja, men jag kan inte fixa det här själv med pengar och bostad och ekonomi. Så att jag skaffar en man eller en kvinna som gör det åt mig.
Mm.
Och det är ju ett slags sol och vårande på något sätt.
Ja, men det är ju det. Och jag tänker på det psykologen som svarade här i den här tidningen som jag läste då. Att för det händer ju tydligen. Det är så självklart, men det händer ju tydligen. Hon skrev så här. Ge aldrig någonsin pengar eller andra värdefulla saker till någon som du aldrig har träffat. För till och med det händer ju. Att människor i en chatt eller någonting... hur behjärtansvärt den kan vara, skriver hon. För att det är liksom ett enormt varningstecken. Det handlar inte om att någon tycker om mig så mycket och därför vänder sig till mig och vill ha hjälp, utan det handlar om att man vill ha pengarna.
Ja.
Men det här går ju folk tyvärr på.
Ja.
Kanske liksom extra, kanske om man är verkligen nedgången, behöver kärlek, så kanske man behöver den här bekräftelsen. Du är så fin, kan du hjälpa mig att, och så vidare.
Ja.
Och sen så ska man vara väldigt uppmärksam just på personer som verkar bli kära väldigt fort. Utan att ni egentligen känner varandra särskilt väl. Och det är det här jag menar med att man ska vara misstänksam mot män som kommer med stora fångrosor. Eller vad de nu kommer med.
Ja.
För att om de gör det väldigt tidigt.
Ja.
Det kan inte vara ett tecken på äkta kärlek. De känner inte mig så pass mycket så att de vet om de ska ge mig äkta kärlek. Utan det där är ett sätt att överbrygga och trolla bort skallen på folk.
Ja.
Så låter icke... Det säger ingenting om en man, vad han är för något, att han kommer med gåvor. Det enda som säger något om en man eller en kvinna, för den delen, det är hur hon agerar i olika situationer över tid.
Ja.
Det är tyvärr inte tydligare än
Nej.
Så. Liksom.
Man kan väl också tänka då som i den andra rollen att man kanske inte ska kasta sig iväg och köpa blommor och liksom gå den där, liksom, vad heter det? Det är viktigare hur du är än vad du ger bort för saker.
Ja, sen finns det ju de som är gammeldags och verkligen vill ha blommor och komplimanger och så vidare. Men bara så att man inte tror att det säger särskilt
Nej,
mycket. Att här har vi en som köper blommor.
Ja, man kan ju gå ut löst i alla fall. Det behöver inte vara 40 000 rosor, det kan vara 3.
Ja. Hur många brukar du ge till mig då?
Nej, men jag kommer ihåg att jag skickade blommor till dig ibland i början av vårt förhållande.
Kanske när jag hade gjort någonting på jobbet, eller?
Ja, det, ja, eller om du, ja, några gånger så gjorde jag det för att jag tyckte att jag ville det. Liksom.
Det var rart.
Ja, du ser. Det funkade ju.
Det höll ju. Det var därför det höll.
Ja, ja. För att jag agerade fint vid sidan av.
Jag vill bara säga att det var Jenny Jägerfeldt i Svenska Dagbladet som, ja, okay, som var på, ja, den här frågan ifall någon vill söka och googla på den.
Jag förstår.
Vill du ta ett lyssnarbrev?
Ja.
När jag läser det här lyssnarbrevet så är det som att det är jag som skulle kunna skriva det. Hej Marit och Magnus, till viss del. Hej Marit och Magnus, jag gillar verkligen er podd. Jag vill lyfta en grej som gör mig förvirrad. Jag har sedan jag var 18 år varit i långa relationer som är bara någon eller några månader avlöst varandra. Jag är idag över 40 och har stora barn. Varje gång när jag gått ur en relation, jag har tagit initiativet alla gånger, har jag känt starkt att jag inte vill gå in i en ny relation utan vara singel och fri. Under dessa korta perioder har jag också mått väldigt bra och känt mig stark, självständig och glad. Dock har jag hela tiden haft turen, eller oturen, att dra till mig väldigt seriösa, ärliga killar med bra värderingar och ändå gått in i en ny relation fast jag inte letat. I relationerna har jag varit den minst fysiska. Och sexet har inte gett mig särskilt mycket. Tvärtom har jag haft skuldkänslor för att jag inte haft lust och undrar vad det är för fel på mig. Som singel har jag både känt lust och älskat hångel och närhet. Nu har jag igen väldigt snabbt in på senaste relationen träffat en sån där toppenkille trots att jag ville vara ensam. Men helt plötsligt är det jag som känner ett jättestarkt behov av fysisk närhet och känner ett enormt behov av att han tar på mig. Men nu är det ombytta roller. Han är inte lika fysisk som jag och jag känner mig needy. Jag tar på honom jättemycket då det känns naturligt men får inte alls samma gensvar. Tvärtom har han till och med bett mig ta på honom lite mindre. Det här gör mig förvånad men även frustrerad och jag har funderat på att avsluta relationen trots att vi inte har sett så länge. Vi pratar om det här och han är väldigt inlyssnande och har bett mig ha tålamod och låta honom ta mer initiativ. Men när jag inte rör honom då så blir det inte alls samma fysiska närhet som jag känner att jag behöver och vill ha med honom. Han säger att han känner attraktion och vill fortsätta träffa och lära känna mig. Hur kan det kännas så olika?
Ja.
Har du någon teori?
Ja, men jag vågar nästan inte svara på det faktiskt. Jag tycker du får svara först.
Nej, varför? Då vill jag ju absolut höra om, ja, du inte vågar svara.
Jag ska fundera lite till på det. Säg du först vad du tror om det. Jag kan ju både bli rädd och förstå att du säger att du känner igen dig i det.
Jo, ja, men kanske framförallt liksom, ja, det här med att man, jag har alltid tänkt att ja, men nu gör jag slut och så ska jag vara ensam. Och så blir det inte
nej,
så.
Visst, ja.
Vilket är meningslöst att ens... Jag börjar i den ändå. Ja. Då skulle jag vilja säga... Vi slutar tänka på mig nu då. annars blir det liksom fel.
Ja.
Men det här hon säger då, det är ju lite konstigt att hon vill vara själv. Men så träffar någon bra och blir ihop. Nu kan ju jag förstå det då. Men för att hon kanske verkligen träffar någon som är bra och som hon börjar tycka om. Och hon har då kanske lätt för att... kanske inte så lätt för, men hon kanske träffar de här bra då. Men det som man skulle kunna säga där, det är ju att hon då också skulle kunna låta bli att vara ihop. Kanske typ det du inledde med, ett halvförhållande skulle kanske passa henne bättre till exempel. Att inte knyta så starkt till sig. Men när det här med lusten tänker jag så här. Att, jag vet inte om det här alls är relevant, men hon kanske är typ en jägare. Alltså en som vill jaga. Hon vill inte ha en man som ständigt står där och har lust och pockar på sex. Och att det är en och samma hela tiden som hennes lust kanske inte hinner vakna ens. För hon vet att hans är redan på liksom. Och då blir det lite besvärande för hon känner att hon måste, för annars blir ju han, alltså det blir det där felaktiga spelet. Hennes lust hinner liksom inte vakna. Hon vet att hon får. Medan i det här fallet så vet hon inte riktigt att, eller hon får inte så mycket hon vill ha. Och det är ju det som är lust. Att inte få exakt det man vill ha. Däremellan blir ju ett spann av lust som ska övervinnas. Mm. Och det blir på något sätt, det kanske är det hon går igång på.
Mm.
Att liksom behöva vara den som anstränger sig lite grann för att få det här.
Mm.
I bästa fall så är ju den här mannen då en som kan leva med det och som kan gilla det. Nu verkar ju han kanske lite besvärad av det. Att han då känner att hjälp, hon vill hela tiden, jag kanske inte känner mig redo liksom. Att han kanske känner den här pressen som ganska många kvinnor annars känner. Men det där tänker jag också att tiden kan få utvisa lite grann. Mm. Det verkar ju vara väldigt nytt. Jag tycker kanske att hon ska vara... Eftersom hennes problem har varit att hon tröttnar och tappar lusten, så tänker jag, ja men njut nu av det här läget istället. Det kommer att bli på ett eller annat vis som är annorlunda sen. Var glad nu att du känner lust. Om det här är en människa du kanske liksom inte tröttnar på så snabbt eller någonting, ja men det är ju bara härligt. Någonting får man ofta försaka. Det är väldigt sällan. Det är liksom en total matchning i det här. Ja. Och nu är hon på andra sidan och får känna lite hur den känns. Ja. Och lära sig någonting nytt. Liksom. Så länge hon över tid blir nöjd med honom så, och han är nöjd med henne, så tänker jag att fine. Och som hon skriver också en parentes att hon liksom inte har varit det här med de här kärleksspråken. Och där har hon aldrig varit, haft fysisk närhet som sitt eget kärleksspråk. Men nu har hon det och hon gör ett test liksom, kring de här fem olika kärleksspråken. Säg du, jag tror att man kan ändra kärleksspråk med en annan absolut. Människa.
Det tror jag verkligen. Jag tycker inte alls att det är... Jag tycker bara det är en jättesvår fråga och jag har inte, jag tycker ditt svar låter korrekt liksom. Jag har ett helt annat svar.
Du vill ha ett inkorrekt också.
Det är så svårt att säga liksom vad saker beror på. Men jag kan ju se, dels så kan jag tro så här att det är nog trevligt att vara ensam, men jag tror ändå att hon är en person som uppenbarligen hellre vill ha en relation.
Ja.
För annars skulle
kanske.
Man säga nej till det.
Ja.
Och det där tycker jag man ska liksom börja och rota i lite grann. Vem fan är jag egentligen? Vad är det jag vill? Och kanske också så här, ta några år och vara ensam. Det är svårt att göra det. Men så här, det tycker jag är en första så här, som man ska gräva i lite grann. Vad vill jag? Vad tycker jag är bäst? Vad är det jag strävar efter någonstans? Mm. Men sen kan jag också känna någonting. Jag vet inte, jag höll på först att säga att det här handlar om kontroll. Men jag är inte så säker på det. Utan jag tror att det kanske är jakt, det kanske är det. Det kanske är, för jag kan känna igen det själv också. Att man ger sig in i en relation och tycker så här, wow. Och sen märker man efter ett tag att man, och lusten... Det är säkert en sak, men sen är det överhuvudtaget kärleken och respekten och nyfikenheten. Att man blir liksom, man vet för mycket, man kan för mycket, man har allt det där. Man får kontroll liksom, så här, och hamnar i ett överläge där liksom, det är man som bestämmer allting. Och så kan jag tänka att det är med lusten, att när hon känner att hon... Ja, hon får liksom kontroll över situationen. Det är hon som säger ja eller nej till de här, till lust och sex och sånt. Då tappar hon intresse totalt. Alltså det blir en ond spiral där det blir så här, ja, nej, det var inte roligt. Så nu fick jag bestämma igen.
Det är väl lite samma sak.
Ja, det är lite samma sak, men den är liksom, att vara jägare är inte samma sak som att vara kontrollfreak liksom.
Men vad då, hon vill ju inte vara... Vad menar du att hon vill vara kontrollfri?
Ja, därför att man låser in sig i den. Man går in i den fällan hela tiden, att man vill äga det. Man vill vara liksom...
Man vill äga
top.
Frågan. Ja.
On top. Och det man hamnar i då är ju att det blir tråkigt. Så att den vägen som man då tyckte var jävligt bra, den är inte så bra i längden.
Nej.
För sen tänker jag att det som då händer, det är precis det du är inne på. Hon är jägare. Hon kanske har träffat en ännu starkare jägare. Eller hon kanske har träffat någon som faktiskt tar kontrollen själv.
Ja,
och det blir jävligt jobbigt. Ja. Det blir fruktansvärt jobbigt för henne. För att då hamnar ju hon liksom... Då får hon inte det hon vill ha och hon kommer liksom inte framåt. Men jag tror också, precis som du säger, ge det där lite tid och hitta en metod att förhålla dig till det. Så kommer det kanske bli snarare en relation som kommer bli mer långvarig, som du kommer få ut mer av.
Precis.
För jag tror också så här, det är inte den dagen både liksom så här, relationen samvaro och lust och sex blir, vad skönt, vi vet precis hur det funkar. Då kommer det inte vara roligt längre.
Nej.
Det måste finnas ett motstånd. Det måste finnas någonting som är fan också.
Ja.
För helvete, kom igen nu då. Eller varför är det så här? För att annars så hamnar man i det läget där hon, eller vem som helst, tröttnar på det.
Ja.
Så tänker jag. Och jag tror också så här, den insikten hon har, det är världens chans att liksom grotta i det här och ta reda på varför är jag på det här sättet? Vad är det jag egentligen vill?
Ja, och varför hon också tänker ens tanken att avsluta relationen i det här läget. För det tycker jag låter ganska drastiskt.
Ja, absolut. Ja, men jag förstår det också, för att det där är, här vill hon inte vara. Liksom. Det är en jobbig situation.
Hon kanske upplever det som lite förnedrande och så vidare. Men håll ut lite tills det visar sig vad det här är.
Ja.
Jag ska också säga det här med att man romantiserar över sina singelperioder.
Ja.
Det här som hon skriver att hon vill egentligen vara singel. Och som jag också då har upplevt det. Jag har bott ihop med killar. Nu bor ju inte du och jag ihop. Men jag har bott ihop med killar och män från att jag var 16 år. Ja. Och det har lite grann avlöst vartannat. Jag minns en period när jag var singel i 9 månader. Ja. Och jag minns ju hur roligt jag då hade naturligtvis. Ja. Men skälet till att man inte fortsätter är ju för att det kanske inte var roligt så länge.
Exakt,
man tycker att i efterhand så glimrar de där perioderna som kanske är jättekorta. Ja. Det är ju inte svårt att ha roligt ett kort tag. Liksom. Ja. Men egentligen så tycker man kanske inte det. Så att uppenbarligen är ju jag en människa som lever i relationer och i långa relationer. Ja. Och det kanske hon då också är.
Ja, och då är det bättre att man liksom erkänner det och jobbar med sig själv utifrån det.
Ja, men kanske inte måste, återigen, man måste inte bo ihop. Och det måste inte vara på något speciellt sätt.
Nej.
Aha, spännande.
Ja, verkligen.
Lycka till.
Ja.
Jag tycker att det är hög tid att vi gör en sån här fördomsgrej.
Mm.
Alltså jag säger mina fördomar om dig och sen så ska du säga om de stämmer.
Ja.
Ja, du ska säga om mig också. Men jag börjar då.
Ja.
Mm. Du tycker mycket om att stå på scen, men du har i hela ditt liv aldrig stått på ett golv inför andra människor och skrikit i ett gräl med en kollega.
Jo, det har jag faktiskt gjort.
Jaha.
Det har jag faktiskt gjort.
Berätta om den.
Ja, det har jag gjort flera gånger, men senast var nog i ett kök på jobbet.
Vem skrek du med?
Ja, det spelar ingen roll.
Nej, det
var så att det blev jobbigt.
Ja, inför andra.
Ja,
och hur kändes det?
Så här, skriket, det var nog länge sedan jag gjorde, men jag vet att jag gjort det också.
Mm.
Men just haft en vad heter det? Agiterad agitation. Men det händer.
Okej. Okay. Mm. Du, här kommer nästa.
Mm.
Du ser livrädd ut.
Ja, det är klart att jag är livrädd. Jag vet inte vad det här ska ta vägen.
Nej. Du har aldrig börjat gråta i ett möte på jobbet. Men människor börjar ganska ofta gråta inför dig. Och så länge det inte är ditt fel så är det en händelse som du uppskattar.
Ja, faktiskt. På något sätt så
känner du dig lite duktig och sådär.
Nej, det ska jag inte säga att jag känner mig duktig. Men jag känner att jävlar, nu måste man ta hand om det här på något sätt.
Mm.
Duktig vet jag inte. Men det är liksom så här, då blir det... Det blir lite allvarligt tycker
jag. Men varför
jag.
Uppskattar som... du händelsen?
Nej, men det uppskattar. Det kanske, jag ska inte säga att jag uppskattar det, men det blir snarare så att nu måste jag aktivera mig här.
Okay.
Jag tycker det är roligt att få gråta. Det är...
Men har du aldrig börjat gråta i ett möte själv?
Nej. Nej. Inte i ett jobbmöte i alla fall.
Nej.
Jag har väl gråtit av andra själv. Men det är väldigt sällan jag gör det med andra människor.
Mm.
När jag tittar på tv gråter jag. Men, ja.
Mm-hmm. Här kommer det till. Du är en person som 50 gånger om dagen rensar bort din irritation med frasen "Vad gör det om 100 år?" Men innerst inne besvärar den här tillbakahållna irritationen din känsliga mage.
Nej, du tar det sista gången till.
Jo, men du tar bort irritationen med frasen "Vad gör det om 100 år?" Men innerst inne så besvärar den här tillbakahållna irritationen din känsliga mage.
Det första kan jag svara ja på. Det andra vet jag faktiskt inte. Det kan man väl möjligtvis tänka sig. Men...
Du tänker ofta, vad gör det om 100 år?
Ja, alltså ungefär. Ja. Inte, jag tänker inte så.
Men whatever, tänker du i huvudet. Ja. Du är en person som har ganska svårt att se mönster över tid. Istället ser du enskildheter. Och därför svarar du ja på frågan om du brukar skotta snö, fast om du bara har gjort det en gång om det var igår.
Du menar som att jag har alltid haft hund? Du tänker på när du sa...
Det där kan ju ingen fatta.
Jag vill bara, då ska jag säga det så här.
Ja, men svara nu på frågan.
Samtal. Jag har alltid haft hund. Och jag vet så hade du någon hund när du var typ 8 år. Och that's it. Ah, ja.
Nej, du hittar på. Svara
ja,
nu.
Ja, nej, det kan jag inte hålla med om till 100%. Jag är väldigt bra på att se mönster i tillvaron.
Gud vad roligt, för det tycker jag inte. Men, om jag frågar dig hur lycklig du är på en skala och så vidare, då kan du ju omöjligt svara på hur lycklig har du varit de här senaste 6 månaderna. Utan då tänker du, ja men det har varit bra här på sistone. Jag har varit med på sistone, säger jag då. Ja, men senaste dagarna,
ja, nej, ja, fast det, ja, men det så här, jag kan säga så här, jag lever väldigt mycket i nuet. Nej, men så här, jag glömmer väldigt snabbt
tråkiga
saker. Ja, men det är inte samma sak som att se mönster i tillvaron. Okay. För det kan jag. Men jag är väldigt snabb på att liksom så här, ta bort saker som är jobbiga och glömma bort
jag.
Dem.
Ja. Det är ju vad jag gör 100-årsprincipen.
Ja,
det är ju den. Ja. Du förstår själv inte vad du gör av din irritation på mig. För ut kommer den i alla fall inte, fastän jag ofta är väldigt tålamodsprövande.
Ja, det...
Stämmer det?
Ja, jag fattar inte riktigt. Jag vet inte vad jag gör av min irritation på dig.
Nej.
Jo, det vet jag väl.
Vad gör den? Vad hamnar då?
Den hamnar ju i magen då.
Ja, det där.
Ja. Nej då. Nej, alltså jag är nog ganska väl medveten om när jag blir irriterad. Och jag vet också att jag inte alltid tar ut den. Jag ganska sällan tar ut den.
Nej. Och vad tar den vägen då? Det är magen då?
Den är, ja, faktiskt det är så här whatever. Vad gör det om
den försvinner
år?
I tomma luften?
Verkligen.
Härligt. Tack för det.
Därför är det lite dammigt här inne.
Ja, just det. Det är mitt fel.
Det är du som har städningen, ja.
Ja, det var mina frågor.
Mm, okej, okay. Jag har inte lika många.
Nej.
Och kanske inte lika roliga heller. Du är fullt medveten om hur ditt humör påverkar hur du är mot mig. Men du tycker inte det är så farligt.
Säg det igen.
Jo, men du är fullt medveten om att ditt humör påverkar hur du är mot mig. Att det är skillnad liksom. Ja. Men du tycker inte det är så farligt. Du liksom, det är ingenting som du tar upp eller skulle säga så här, förlåt om jag var dum.
Nej,
eller
eftersom du bara tänker whatever så låter jag. Så ger ju du mig ganska spritt, liksom, ett fritt spelrum.
Ja.
Jag vet att jag ibland är tvär och att jag ibland är si och så. Men just eftersom du inte nappar på det, eller att det blir gräl av det, utan du dödar dig med kärlek eller vad du dödar med, så är det ingenting jag har definierat som ett problem. Det blir lite grann din sak att säga till. Jag gör så gott jag kan.
Ja, men du skulle inte efterhand kunna tycka så här, fan jag var lite jobbig igår, eller hur?
Det händer, men det är väldigt sällan.
Jag
vet det kanske inte alltid när jag var för jobbig heller.
Nej.
Det är det jag tänker, men, är ett samspel, att man nästan får
säga, nu är det jobbigt.
Ja.
Ja, absolut.
Det är också, det är inte bara elakt, utan det är också hjälp.
Ja. Okej. Du skulle egentligen, det här är nästan på skämt, men jag vill ändå ta upp det faktiskt.
Jag märker det.
Du skulle egentligen vilja att dina barn var snälla och bodde kvar hemma resten av livet.
Ja, fy vad obehagligt. Nej, snälla är de ju.
Ja, men jag menar, du skulle egentligen vilja ha dem omkring dig.
Nej, men det finns någonting i det som kan stämma. Nej, men det vore ju vidrigt.
Ja, jag tog överdrev.
Ja, men... Naturligtvis inte. Men däremot så skulle jag kunna romantisera kring och ha liksom företag ihop med dem.
Ja.
Att jobba med dem och ha dem i loopen på något roligt vis.
Ja. Men inte bo hemma. Liksom.
Nej, men sluta!
Ja, men att det var en gård, att det var så här, som förr i tiden.
Nej, men vill jag ha en gård?
Nej, ja, inte vet jag. Det är bara tanken att det skulle kunna vara. Och det närmar ju sig det om det är företag. Så bara säga att ni hade en bondgård.
Vad är du?
Jag inte vet, ja.
Ute i någon
bås. Jag är väl ute och säger whatever någonstans i skogen.
Ja, precis.
Ah, ja, okay. Du tycker innerst inne att alla människor som inte beundrar dig är dumma i huvudet och kan dra åt peppan.
Det där tycker jag nästan att du har sagt förut. Du kan dra åt peppan. Varför skulle de beundra mig?
Jag vet inte, det var ju en fördom att få ta upp saker. Säg nej om det inte är sant.
Jag säger med bestämdhet nej. Men det finns väl ingenting att beundra?
Det gör det väl ändå.
Ja, men beundra mig du bara, så får, kan vi börja
jag
där i så fall.
Jag beundrar dig, jag är rädd för att du skulle tycka att det var dum i huvudet, så att jag beundrar dig som 17.
Mm.
Okej, okay. Ja, det var mina.
Det här blev ju bra.
Ja, men det ska ju vara så.
Det ska vara så, ja. Mm. Det här gör vi igen. Jag tycker ni kan göra det hemma. Det kan sluta, ja. det kan sluta med ungefär var som helst. Ja, men det är ju också, det är faktiskt roligt också.
Ja.
Att man, det är som passiv aggressivitet. Man får saker sagt där man som inte skulle kunna få säga annars.
Nyttigt.
Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123-087-1798. 123-087-1798.
Då tar vi ett till lyssnarbrev.
Ja.
Hej Marit och Magnus, tack för en helt fantastisk podd, för alla era reflektioner och kloka dialoger. Nu till min fråga. Jag har levt med min man i 34 år och vi har 2 vuxna barn som lever ensamma. Vi har haft ett rikt liv tillsammans på många olika sätt, men vårt förhållande har inte präglats av så mycket kärlek. Vi har sällan bråkat och det har varit mycket logistik, och vi har haft ett familjeprojekt tillsammans med våra fina barn. Min man har alltid varit extra sugen på att dricka alkohol på helgen. Jag vill inte på något sätt säga att han är alkoholist, men ett sug efter alkohol finns. Jag har genom åren kompenserat och balanserat detta sug genom att som jag förstår det så har hon själv inte druckit utan hanterat helgerna. Mm. Kanske då framförallt med barnen och sånt där. Hon har alltså inte druckit. Mm. Det här har börjat tära på mig och jag känner att attraktionen har försvunnit. Så jag är rätt säker på att jag vill lämna min man. Men jag vågar inte. Jag är så rädd att han ska ta till destruktiva mönster och börja dricka mer. Och det gynnar inte våra barn eller vår fortsatta relation. Jag är orolig att han inte kan klara sig utan mig. Det är jag som har varit logistik och planeraren i familjen. Jag är rädd att han inte kommer reda ut allt utan ta till alkoholen. Jag skulle vilja höra hur ni resonerar kring mitt dilemma.
Får jag fråga, visst sa hon att de hade vuxna barn?
Ja. Mm.
Ja, nej men, ja, det är ju ingen lätt match. Det är just det här att när man har en partner som man känner är vek och som kan falla in i missbruk eller ja, andra otäcka saker, så det är klart att det är svårt. Men, och jag vet inte, jag känner att jag har blivit så krass. Jag sa det till någon annan häromdagen också, att så här, det kan inte vara hennes ansvar vad han gör om de bryter upp.
Nej.
Det är klart att det är svårt om du har barn som du ska dela på, små barn som växer upp där man ska ha ett växelvis boende. Men om man har vuxna barn, då, jag vet inte, alla i den här sällskapet, både de vuxna barnen, hon och han, har ansvar för sina egna liv.
Ja.
Och i det ingår inte att man har en partner som håller efter en. Det finns inte, utan ansvaret är ditt eget.
Mm.
Om du missbrukar, då är det ditt ansvar. Liksom.
Mm.
Och om hon lämnar, så är det inte hennes ansvar. Det är fortfarande inte hennes ansvar att liksom, ta hand om honom.
Nej.
Det är lätt att säga. Och så ska man vara humanist och tänka på andra människor och godhjärtad och alltihopa. Men jag vet inte, vem dömer den också? Vad är det liksom, vad är det vi pratar om?
Precis. Nej, men hon är också antagligen rädd för att hon tycker om honom. Det här är en människa hon bryr sig om.
Absolut.
Men jag tänker ju så här då. Det här är ju en otroligt vanlig farhåga.
Ja.
Det här är vad de allra flesta är rädd för när de ska separera. Att partnern inte ska klara sig.
Mm.
Väldigt ofta, i liksom nästan alla fall, så klarar partnern sig.
Ja, oh ja.
Det kan bli en svacka. Ja. Det kan bli tungt ett tag. Men jag vill också påminna om att detta att hon nu har liksom hållit uppe logistiken, det har inte riktigt hjälpt saken.
Nej.
Han dricker varje helg och hon håller uppe det här. Det vill säga, det här blir ju strängt, men det vill säga hon har underlättat för honom att dricka varje helg genom att ta hand om det som behövs. Där kan det finnas en fördel av att lämna honom.
Ja,
nämligen liksom att hjälpa honom till ett mer ansvarsfullt drickande eller sluta. För om hon inte ser till att han klarar av att dricka varje helg, så kanske någonting kan ändras i honom, att han får lov att börja ta det här ansvaret som han inte gör. Jag tänker också att det hon också skulle kunna göra i samband med att de separerar, det är att hjälpa honom möjligen, eller se till att han kommer i kontakt med någon som kan ta hand om det här, alltså proffs.
Ja.
Att han tar sån hjälp. Men det är inte hennes ansvar. Det är inte hennes ansvar. Och om du nu frågar hur vi resonerar kring det här, så är det så här vi resonerar. Dels att det är otroligt vanligt att man är rädd för det här, att partnern inte ska klara sig. Men partnern brukar nästan alltid klara sig. Och om han börjar dricka mer, så är det ändå hans process och hans val. Och ni har i alla fall inte små barn du behöver oroa dig för. Nej. Utan det är vuxna barn. Så att jag tycker att du för din egen skull, kanske också för hans skull, ska bryta upp det här mönstret som faktiskt har visat sig vara ganska destruktivt.
Ja.
Så att du är rädd att han ska ta till destruktiva mönster. Jag ser att det pågår ett destruktivt mönster.
Ja.
Så att ändra någonting så kan kanske det här, det kommer att finnas någon vinst.
Ja.
Det kan finnas fler vinster här faktiskt.
Ja, och jag tror lite som du är inne på också, att alternativet att stanna kvar är ju inte så himla mycket bättre. Om hon väljer det, då måste hon se till att liksom det bryts. Det där mönstret, man måste brytas även i det. Liksom.
Ja. Ja, verkligen. Men ja, så det är vad vi tänker kring det. Och kom ihåg att oftast så finns det kraft liksom. Och framförallt så är hans drickande och hans oförmåga så att säga att strukturera tillvaron. Den kanske kommer att kunna växa, hans förmåga här nu.
Precis. Mm. Lycka till.
Lycka till, ja. Du, det här med, hur ska jag säga, jag vet att när jag levde i ett förhållande som jag inte trivdes i då, innan vi skildes och så vidare, så hade jag egentligen så här på något vis en mental önskelista att ja, men om han bara var så här eller gjorde det här eller gjorde så här, så skulle allting vara bra. I efterhand så tänker jag att man, det är ganska många som inte nöjd med sin partner och tänker att om man bara klädde upp sig lite till helgen, eller om man bara slutade titta så mycket på tv, eller om man bara städade ofta och sådär.
Ja.
Så tänker man att om det bara var alla de där grejerna var på plats, så skulle allting vara bra. Men jag tänker att det inte nödvändigtvis är så. Jag tycker att man ska ställa sig frågan. För de här sakerna kommer lätt i vägen för den verkliga bilden av ens partner. Det kan ju vara så att även om din partner gjorde alla de här sakerna, så skulle du inte vilja vara med honom ändå. För att kärleken är borta.
För att det
liksom ändå inte... Men de här sakerna syns lite mer.
Ja.
Eller det är lättare att fästa sig vid dem än att orka se att fasiken, det här är inte min drömman längre. Även om han skulle dammsuga en gång i veckan.
Nej.
Eller även om han skulle liksom...
Precis. Ja, men det är ju någonting som är konstigt med det där.
Säg hur du tänker.
Jo, jag tänker på... För det du säger nu är också så här... Ja, men för 2 år sedan, då köpte du alla de här sakerna för att du älskade honom.
Ja, ja,
så du,
ja,
tyckte det var okej att han inte, att han var gulligt att han tittade på sport på helgen och att han inte städade. Men sen efterhand så vänder det där och så säger man att det där är skälet till att jag inte vill vara ihop med honom.
Precis.
Och det där, jag vet inte om man... Om...
Men det kanske är lättare att ta på än att ta, ja, på... Absolut.
Eller också är det så att man... Det konstiga med kärleken är att när man är förälskad då köper man allting.
Precis.
Sen när det ska handla om normal relation och kärlek, då börjar man skärskåda.
Precis.
Och då upptäcker man bristen och så börjar de gnaga i en, och det där äter upp själva kärleken till slut också.
Ja, och det är det. Ibland så får vi ju brev där någon förälskad har något bekymmer med sin kille till exempel. Och då kan det vara, ja, han hjälper ju inte till så mycket hemma, men det är liksom inte ett problem. Nej. Utan sådana är rollerna. Men där finns ett problem framöver. Det kommer att bli ett problem. För det är, se vad du tänker.
Nej, men ibland kan jag känna så här, det där är bara dumma ursäkter.
Vadå?
Jo, att man egentligen så här, när man börjar se bristerna, då kommer ju också känslan, hjälp, jag tycker ju inte om henne fullt ut.
Nej, precis.
Och då liksom börjar, då redan där har du på något sätt börjat sargas.
Men jag menar det, att det kanske är lätt att tro att om han bara gör de här sakerna, eller hon, om hon bara gör de här sakerna som jag har skrivit upp på den här listan, så vore allt bra. Ja. Men ifrågasätt verkligen det, så att du inte kämpar på med dina listor i onödan. För det kan ju vara så att du eller din partner har utvecklats så pass mycket åt olika håll att ni inte är en matchning längre.
Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att just påpeka de här sakerna så fort man känner det. Att vara på hugget där och se om man kan liksom hitta en... Det är svårt också, för om man kunde säga så, vet du vad, fan, jag känner så här, jag tycker mindre om dig för att jag tycker att du städar för lite, eller jag tycker mindre om dig för att du kollar på sport på helgen. Jag har ett problem med det, kan vi göra någonting, kan vi hitta ett sätt ur det här?
Ja, för det tycker jag egentligen är ett bättre säg än att du är så tråkig, det blir bara tjat, utan man kanske ska gå mer på konsekvensen. Jag tycker lite mindre om dig. Jag tycker det är en bra sägning.
Ja.
Jag tycker det är tråkigare att leva med dig. Eller jag tycker lite mindre om dig.
Jag tycker lite mindre om dig, för det är det som händer.
Om det nu är sant att man tycker lite mindre om. Men lite grann, alltså de sakerna som du tycker är värst med mig. Där finns det ju lite att du inte tycker om mig med det.
Nej, men jag menar så här. Om man känner att det är just när man börjar känna den där känslan. Att fan, jag börjar tappa respekten. Jag börjar känna att det här har gått så pass långt. Att så här, små saker, det är klart att man blir irriterad på saker till höger och vänster. Men just när det är så, fan, det där är en sak som gör mig mindre attraherad.
Ja.
Då ska man påpeka det på det sättet också.
Mm. Precis.
Bra lösning, enkel och bra.
Vad menar du?
Det är lätt att sitta och säga, men jag tror man ska tänka på det så att man liksom inte skiljer på kärlek och aktion. Så här, det folk gör, så som folk är, det
kommer liksom att färga av sig på kärleken. Ja. Och glöm inte att haka inte upp det, liksom se bortom den där listan på sakerna och se om det fortfarande då, om de sakerna var på plats.
Ja.
För annars kan man hålla på och tjata om de sakerna i många år, men att man egentligen kanske, kärleken finns inte där.
Nej,
riktigt.
Precis, och det är viktigt att vara varsen. Ja. Ja. Du, sista ordet idag är ditt.
Ja, det är det. Alltså det kommer att vara ett väldigt kort.
Det gör inget. Det är underbart det kort, eller vad heter.
Nej, men jag kan tänka så här. I tider av svårigheter och jag har börjat tänka mycket kring tröst.
Ja.
Var får man tröst ifrån? Det här kommer tyvärr inte att handla om det. För jag har liksom inte blivit på det klara med vad ska man få tröst ifrån? Om man inte är kristen till exempel. Eller om man inte har en religion. För där kanske man kan få tröst.
Ja.
Men jag måste grotta mer i tröst helt enkelt. Och liksom, vad ska lindra människors plågor och oro? Men en sak som jag ändå tycker är bra, som jag säkert har nämnt någon gång, men som jag skulle då egentligen vilja... Det är ju den här sinnesrobönen.
Nämligen.
Kan du den?
Nej.
Nej,
jag kan inte
alltså någonting. Jag vet att AA, anonyma alkoholister, använder den. Och sen så är den, och de bygger tydligen mycket på religion.
Ja.
Men man kan bortse ifrån det.
Ja.
Och om jag nu läser den så kan ni bortse ifrån att det börjar med Gud. För att det behöver du inte göra. Men så här då. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Och mod, alltså ge mig mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Mm.
Alltså att inse skillnaden mellan vad jag kan förändra och inte förändra. Och det jag inte kan förändra. Att man då ska acceptera de sakerna och inte lägga kraft där. Jag kan inte förändra alltid hur en annan person är.
Ja.
Jag kan inte förändra hur min exmans nya fru är.
Ja.
Jag kan inte förändra kanske att jag känner så här.
Nej.
Och då det man kan förändra, att man då samlar mod så att man kan göra det.
Mm.
Jag läser den igen då.
Ja.
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Det börjar nog med förståndet. Att jag måste förstå och tänka, vad av det här kan jag förändra? Och vad kan jag inte förändra? För att när man har accepterat någonting som hela tiden gnager i en som en oförrätt.
Mm.
Då kan man åtminstone, då blir det lite mjukare kring det.
Mm.
Istället för att man tänker att jag ska förändra det här, jag ska förändra det här.
Ja, men absolut.
När man accepterar det så blir det, så tar det, det tar lite mindre energi. Mm. Jag tycker inte att, man, att det är samma sak som att förlåta. Utan det är bara att acceptera. Nej, nu var det så här. Liksom.
Nej, men jag tycker att det ligger väldigt mycket i det där whatever, eller vad gör det om 100 000 år. Det finns saker som man just måste bara borsta av sig och acceptera. Men det förutsätter också att man verkligen accepterar det.
Ja, inte och att för man mig liksom förutsätter det viss tankeverksamhet. Jag kan inte gå rakt på att inte låtsas som att det finns. Nej. Utan jag måste tänka kring det. Liksom.
Men jag tycker också att det sitter ihop med nästa meningen. Att man också måste förstå vilka saker man kan förändra.
Precis.
Och se skillnaden. För att ibland kan det vara så att man borstar bort saker som man egentligen skulle kunna förändra. Och det är ju synd. För man går miste om någonting då.
Verkligen.
Men jag tror att det är värre att hålla på och försöka förändra saker som man inte kan förändra.
Ja, jag tycker också att i det här så finns det också någonting, om man nu lämnar den här sinnesrobönen, det finns också någonting där man ska fråga sig, vad har jag rätt att försöka förändra?
Ja.
Har jag rätt att försöka förändra en annan människa? Inte nödvändigtvis.
Nej.
Inte så länge, alltså man har rätt att kanske att liksom försöka om man gör det. Jag tycker att gränsen går, om man inte gör det för sitt eget bästa utan för den andra människans bästa, då tycker jag att man kan ta sådana steg. Men om man rannsakar sig själv och vill förändra någonting enbart för sitt eget bästa, det kan bli fel.
Ja.
Det är inte riktigt svår, moraliskt rätt.
Nej, jag håller med, men den är också svår att veta. Liksom,
ja, jag vet
det
att
finns ju ett egen nytta i att förändra en annan människa även för den skull också.
Ja, men det är ju där världen är så vackert inrättad. Att vi mår bra av att göra andra människor gott.
Mm. Ja,
det får man ju inte liksom bara sluta göra för att man själv mår bra av att någon annan gör gott. Det är det som all godhet vilar på.
Ja.
Det är det kärlek vilar på.
Ja, nej, men det finns ju situationer där man liksom faktiskt gör en förlust genom att hjälpa en annan människa.
Du menar att man gör den skada?
Nej, där du förlorar själv, du gör ingen egen vinning
på det.
Utan
det.
Du liksom,
ja, men man får ett gott samvete.
Ja, visst. Oh, ja.
Och det är också liksom mycket värt.
Ja.
Mm.
Klokt. Och det där med tröst på. Ska vi återkomma till.
Ja, verkligen. Men du, ska vi då
säga om det.
Ja, har du det?
Det är jättemycket.
Men jag tycker då att vi tackar för den här gången. Och tackar för alla brev och alla tyck och tänk.
Absolut. Och säger att vi är tillbaka om en vecka
kan
med nya spännande frågor.
Ja. Ha det så bra så länge.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.